Ted, efter all den här tiden vi har tillbringat på teatern nu och blivit i andra människor, det sätts peruker på våra huvuden, det sätts mustascher på under min näsa och vi får kläder och lösbröst och förvandlas till äldre damer, unga män, gamla damer.
Du har ju till och med alltså lös röv har ju
det. Nej, men det skulle du ju inte avslöja.
Men man ser ju, alltså, det syns ju nog att det där är inte äkta.
Okej, då måste jag prata med Syatel igen.
För alltså det ser ju ut som Nicki Minaj när du kommer in med de där byxorna.
Det var ju det jag bad om, men det skulle se riktigt ut. Nåja, men jag har då haft en sån här kris vid insikten om att när jag här nu då på 2 timmar under vår föreställning kan spela 20 roller, inte fullt. Jag spelar kanske 15 roller och du spelar lika många och så blir det 30 sammanlagt. Mm. Men att jag i det verkliga livet bara liksom är låst i mig själv. Att jag har bara min egen röv och mitt eget hår och min icke-existerande mustasch.
Mm.
Och så har jag funderat på det här med att liksom uppleva sig vara född i fel kropp. Någonting som jag inte har upplevt, men jag har flera bekanta som upplever så, och jag vet att det är ju en komplicerad känsla.
Mm.
Men jag menar, nu skulle ju jag gärna i något skede av mitt liv vilja pröva vara någon helt annan på riktigt liksom.
Men det skulle väl nog alla vilja, tror jag.
Ja.
Man är ju, det är ju lite fel med en, tror jag, om man skulle kunna konstatera att nej, jag har nog inget intresse av det. Jag är nog så jävla bra som jag är. Så tycker ju ingen.
Ja, men sen alltså det här är såna här tankar som jag liksom snurrar då när jag cyklar till teatern och när jag simmar och så här.
Mm.
Men jag har nu fastnat kring sorgen i att jag aldrig kommer att kunna bli en riktig tant. Alltså för det är någonting som är nästan omöjligt för mig att bli. Alltså jag kan ännu, om jag anstränger mig, eventuellt bli en sån här skogsgubbe som man hittar i de avlägsna byarna i Pedersöre.
Alltså, ja okej. Okay. Jag trodde du menade någon sorts så här Bigfoot eller någon sorts troll eller liknande.
Nej, utan en riktigt vanlig människa bara som har bott hela sitt liv ute i skogen och blivit en sån här möckig höperra då.
Ja, precis. En enstöring.
Ja. Och jag kan eventuellt ännu bli en riktig hipster om jag vill. Så här. Ja.
Men det är ju alltså, på ett sätt, jag förstår alltså den här, jag också i showen så spelar ju jag en tant, att jag får ha en sån här lång klänning och krulligt grått hår, och det är ju ganska trevligt, men jag tror att det som ju du måste på något sätt försöka bena ut är, vad är det som lockar, alltså att vad är det i den här tantfantasin som du upplever att du går miste om, är det just det här att du har de här mjuka värdena och sitta i gungstol och sticka, ha en katt i famnen.
Alltså det är den här lugnet och den här sorglösheten som jag upplever att bara återfinns hos tanter som sitter i kungstol med en katt i famnen.
Mm.
Och just som du sa, stickar, dricker kaffe vid bestämda tider, har en fin sats porslin som man använder. Och alltså sitter egentligen hemma för sig själva. Det här är någonting som jag tror att det är någonting fint och som jag gärna skulle vilja genuint uppleva och bli.
Jag tror ju att alltså virtual reality ska kunna hjälpa dig med det här också. Alltså tänk dig en sån här flygsimulator där man går in i en sån här enorm liksom kammare och du har joysticks och spak och så kan du flyga från Tokyo till Paris i realtid. Så att det är ett litet rum med en gungstol som du sätter dig i, och så sätter du en hjälm över huvudet och så hör du bara hur klockan börjar ticka och så känner du den här värmen av katten som är i famnen och så bara är du där och åldras med värdighet.
Och så liksom tittar man sig omkring och så ser man då en yta som inte är täckt av spets och så ser man, och så öka pulsen, att nu måste man ju eller sticka någonting.
Och så måste man göra det. Och det här kan ju vara multiplayer också när telefonen ringer av en annan mommo som frågar att nå, har du hört något nytt?
Ja, men det här skulle kunna vara alltså ett sätt att liksom skapa större förståelse för de äldre människorna och också då just ge sådana som mig som vill uppleva det då en behövlig paus från sitt eget liv.
Om du vill kan vi nog få och hämta den här min momoperuk och så kan du ha på den dig.
Medan vi spelar in.
Ja, om det skulle liksom kännas annorlunda på något sätt.
Alltså det här är ju nog märkt att man när man tar på sig olika attribut så är det lättare att ta sig in i olika mindsets och roller.
Ja, så är det.
Så att det kanske vi borde göra. Men då borde du ha en också.
Ja.
Vi hämtar varsin peruk. Boen purmo bulto särbottning som talar sitt så popna popkun så vi popnu denna popkun så vi lys på Ted och Kai. Det här är nu då Ted och Kai-podden med Mommo och Yngve Malmstens lillebror.
Kan inte säga E-Type?
Nej, men du liknar inte E-Type. E-Type har ju långa lockar. Du har ett sånt här...
Nej, han har så här kreppat...
Nej, han har lockigt hår.
Jag ser ut som E-Type. Nej, ni kan gå in på Kais Instagram. Kai K heter han där. Så där finns en sorglig bild.
Varför vill du se ut som E-Type? Du ser inte det minsta som E-Type.
Jo, jag ser ut som E-Type.
Du minns inte hur E-Type såg ut.
På det där skivomslaget är han utklädd till en riddare.
Du ser galen ut, ser du. Du har sån här...
Jag har inte sagt att E-Type
galen vetenskapsman...
Ja, men nu det spelar inte så, jag tog bara en peruk nu.
Idas pappa är ju vetenskapens värdredaktören.
Ja, och jag har många gånger funderat på familjesamtalen där. När han hade kanske hoppats att hans son skulle följa i vetenskapens världs fotspår.
Men så kom Eurodiscon.
Ja, och så på något sätt så har E-Type ångrat det där och försökt göra någon så här historisk grej. Han är ju intresserad av historia. Har ju skrivit någon bok om historia eller någonting. Men det räcker ju inte till. Han är ju fortfarande E-Type.
Men vi tog alltså på oss varsin peruk, de första som vi hittade.
Nej, vi tog inte de första som vi hittade. Du tog en Mommo-peruk.
Ja, okej. Okay. Jag ville vara Mommo för att det här, det ger mig nu då kanske något nytt.
Ja, men känns det? Får du något så här låst att virka? Alltså,
det är inte så här enkelt tror jag.
Har du fått något så här konservativa värderingar då?
Nej, men inte det väl det. Utan
var det
väl...
bättre förr skulle du säga?
Det går inte så här snabbt tror jag. Alltså, dels har jag ju mina egna kläder ännu. Och så är den rätt så varm. Så det känns ju inte som mitt eget hår, utan som att jag har på mig en tjock mössa.
Mm.
Men jag tror att om jag skulle som kunna, vill du ägna en månad åt att gå klädd i den här peruken och sen klänningar och ha en kungstol och sitta bara insteg för mig själv och göra mommoga saker, så tror jag att jag skulle liksom småningom förvandlas också själsligt till en mommo. Och jag vet inte vad det skulle ge mig ännu, men jag har saknat det i mitt liv, tror jag.
Ja, det är ju sorgligt det där att du saknar någonting som du inte vet vad det är. Alltså att du bara vet att du saknar något, men du kan inte sätta fingret på vad det är.
Kanske det är det här lugnet och att sitta i tysthet och göra någonting konkret med sina händer.
Du har som en mommo-fantomsmärta. Så det är som när man kapar en arm och så har man ont i armen som inte finns mer. Att du har ont i din mommohet.
Men vad är det här då? Du skulle vilja vara E-Type då?
Nej, vem vill inte vara E-Type? Det är väl inte något bara koncentrerat till mig?
Men det är ju många människor man hellre vill vara än E-Type.
Nej, men nu är det, alltså jag tror att man ska kunna gå fram till vilken människa som helst. Och så ska man fråga, skulle du vilja fortsätta vara dig själv? Eller skulle du vilja bli till E-Type? Så tror jag de flesta skulle säga förstås E-Type. Förstås! Man säger det.
No, jag är inte så säker. Och sen också tycker jag att om man låter dem välja själv vem de vill vara.
Nej, man låter inte dem välja själv. Utan man ger dem bara fortsätta som dig själv eller E-Type. Så jag bara tror att de flesta ska välja E-Type.
Mm. Vi skulle kunna göra någon sorts snabb enkätundersökning. Har vi möjlighet att göra det här?
No, vi är ju enda som är här på hela teatern.
Jo, men jag tänker alltså för lyssnarna. Att skulle ni hellre vara er själv eller bli E-Type?
Ja, men vi behöver inte göra en enkät. De flesta skulle vilja vara E-Type.
Vi spelar alltså in det här på Vasa Teaterns stora scen. Vilket vi kanske bör säga. Och det här är ju en speciell scen för oss. Det här är ju vår teaterscen, alltså ända sedan vi var barn. Alltså, här har ju förstås spelats dramer liksom länge innan vi var födda till och med.
Var det där att du en sorts mommo-grej som hände just? När du sa dramer?
Ja, men så heter det väl.
Ja, men det lät konstigt. Började det hända någonting nu?
Det är vanligt, kanske det är på gång nu då, någon process här. Snart så... Får jag så här mumma?
Får jag se dina händer? Också. Håller du på att virka någonting?
Nej, de är ännu stilla. Okay. Alltså alla de här klassikerna som har spelats på den här scenen, alla fantastiska skådespelarinsatser som vi har sett här, publikens upplevelser finns kanske kvar i de här väggarna. De här, vet du, när själar har fått vingar av teaterns magi. första gången i mitt liv jag var på teater. Jag var 6 år. Jag satt någonstans i den här salen, och på den här scenen just så spelades Rasmus på Luffen. Och det var en så stark upplevelse att jag veckorna efter tillsammans med mina vänner, vi gick i barnträdgården, så satte vi upp Rasmus på Luffen. Och jag spelade Rasmus, och sen alltså hade vi då enligt vårt minne av pjäsen då gjort en liknande uppsättning. Och sen så gjorde jag också programbladen till det här. Att jag skrev 20 stycken identiska programblad som jag färglade, och jag skrev rolllistor och jag skrev olika fiktig information om pjäsen i det här då, som jag då delade ut till allihopa. Och så spelade vi Rasmus på Luffen då för de som inte var med i pjäsen.
Ja, men det satt ju så djupa spår.
Ja, men vilket otroligt djupt spår det var. Liksom. Och vilken stark upplevelse att teater kan vara på en liten människa. Och ja, på vuxna människor också förstås.
Det är nog en helt annan sak. Och kanske också mer idag lite än vad det var då. För att idag så är allt sker ju på något sätt via skärmar nu för tiden. Så att det är liksom väldigt få saker som är faktiskt så här att man ser riktiga människor live, in real life, göra grejer.
Mm. Jag vet att den här teatern marknadsför sig med sloganen sjukt bra 3D.
Mm-hmm.
Mm. Och ja. Det är ju sant.
Det är sant.
Samtidigt som det låter lite som att man försöker få kidsen att komma på teater också.
Jag trodde ju, alltså tills jag var kanske 15, att det hette Rasmus på Lufsen. Alltså som i Lady och Lufsen. Och att det på något sätt handlade om att det var en pojke som red omkring på en hund. För att jag hade blandat ihop det med någon pjäs som vi hade i vårt lågstadie, där det var en pojke som red på en get. Och det trodde jag var liksom Rasmus på Luffsen. Inte vet jag riktigt vad han gjorde, men att han hade en hund som han red omkring på.
Mm. Precis det. Tills du var 15, sa du.
Nå, jag vet inte. Alltså det är ju en sån här villfarelse som det kan ta länge innan man är med om en sån situation att det kommer fram. Alltså hur ofta pratar man om Rasmus på Luffen? Och så kan man om säga, ja, Rasmus på Luffen, ja, just det. Och så är det så, vänta, sa han Luffen eller sa han Luffen? Nåja, inte ens jag går in på det. Men det var någon då som inte
det handlar ju om en ung kille som blir vän med en luffare.
Nej, men jag visste ju inte.
Ja.
Utan jag trodde att han red omkring på en hund som hette Luffen.
Ja, ibland, jag förstår att du vill vara E-type, kan vi säga. Just nu. Men det här, har vi andra upplevelser från den här teatern? Jag har också den här starka minnet av pjäsen Lanthandlerskans son.
Ja, jag kommer ihåg, och vi var ju samtidigt och så på den. Och det som blev kvar på, för mig på något sätt, så var ju att det var två teaterdamer. Alltså såna här vithåriga tanter som är säkert på varje föreställning. Så jag minns under pausen så steg de upp och så sa de: ja, det finns ingen värdighet i dagens publik. Ena halvan sitter och hostar, andra halvan sitter och snyftar. Ingen värdighet. Och det där satte djupa spår.
Ja, och det där är ju kanske då det här som avskräckte en från teatern då. Att det sen i något skede började framstå som något lite elitistiskt och någonting för en äldre och högre klass.
Mm. Jag tycker det borde vara helt åt andra hållet. Jag skulle vilja återinföra det här som det fanns i Globe Theater, alltså där Shakespeare höll på. Att man hade de här billigaste platserna är liksom i leran framför scenen. Där liksom publiken står och slänger potatisar på skådespelarna och tror att allt som sker på scenen är äkta, för de är så dumma i huvudet. Det skulle jag vilja.
Skulle du vilja att vi skulle ha alltså lera här nu?
Nej, men förstås skulle vi ju ha någon sorts plexiglas här emellan, så att när de kastar potatisarna på oss så skulle det liksom inte träffa oss. Men jag tycker på något sätt om det där att vi ska släppa in idioter som tror att det som händer på scenen är äkta. Det skulle vara bara roligt.
Ja, men alltså göra liksom en folkets teater nu då, det är det du
ja,
menar.
Det tycker
men
jag.
Men det är ju nog det vi har idag väl. Bara att vi har slutat kasta potatis och att vi har lärt oss.
No, jag tycker åtminstone att om man gör uttryckligen humor som vi gör, så det är ju ganska åt folket. För alla vill ju skratta. Jag vet inte ens, ja, eventuellt de där vithåriga tanterna, de skulle nog inte tycka att det är någon värdighet i det vi gör. Hälften av skådespelarna såg ut som E-type, andra hälften så hade ingen värdighet.
Men nu skulle jag vilja vara E-type nu. Let's go.
På tal om peruker och hår och sånt där, så vi har ju diskuterat hår ganska mycket den här senaste tiden. För att vi har ju varje dag så sitter vi i ett sminkrum och blir sminkade och testar olika mustascher och skägg och hår och sånt där. Och då, häromdagen så kom vi ju in på det här med att tappa hår. Vi började prata om det här fenomenet, alltså när en person kan vara med om någonting som gör att hen tappar sitt hår.
Ja.
Och det kan ju vara liksom traumatiska grejer och det kan ju också vara att, det inte ens, att man inte ens tappar sitt hår utan att håret ändrar färg, att håret blir vitt till exempel.
Jag tänker ju på Leland Palmer i Twin Peaks då, som över natten blir helt vithårig efter att hans dotter dör.
Mm. Men det som Fia här i sminka berättade då var att man kan också tappa håret om man blir slagen i huvudet.
Ja, hon hade väl hört om en sån här historia då, att någon hade fått typ en fotboll i huvudet och tappat inte bara håret på huvudet utan varje hårstrå på kroppen. Och det här la ju igång.
Ja, men det väcker så många tankar. Alltså först också hur skraj man skulle bli under en sån fotbollsmatch där man ska liksom nicka en fotboll och så flyger ens hår bort.
Ja, och inte bara håret på huvudet.
Nej, utan dit för mitt ögonbryn. Dit på läktaren.
Och jag bara hör också som att det måste ju ha varit något sorts ljud av det här när det hände också.
Ja.
Så liksom plötsligt så, ja. Så var man som en plockad anka.
Och det är ju väldigt, väldigt skojigt på ett sätt. Men sen börjar vi ju fundera också på det här att hur man borde utnyttja det här. Alltså att det här skulle revolutionera hela bikinivaxindustrin. Att om det faktiskt är så att man med en liten kisel och en hammare kan liksom knacka på rätt ställe i huvudet och så strittar håren bort från en del av kroppen.
Exakt. Och att det här då skulle förstås skapa ett nytt skrå av experter då. Som, och vet du, som att man går till en känd tatueringsartist då. Så skulle man ju nu då gå till någon sån här.
Någon som är jättebra på det här.
Ja, som bara liksom med ett slag kan göra liksom en coatee åt det.
Lite bakom öra så sätter de en liten knack och bara pom, och så strittar liksom halva mustaschen bort.
Ja. Jag tycker att det här borde man ju, alltså jag är överraskad över att sådana här österländska, sådana som håller på med akupunktur och sånt, att de inte har liksom utvecklat det här än.
Nej, och sen tycker jag också att följande steg är ju att, vad är liksom motsatsen till ett slag? Är det en kyss det då? För jag tycker att om man då skulle på något sätt kunna göra motsatsen till det här, att man skulle liksom påverka en punkt på kroppen som skulle leda till att det skulle komma upp hår. Att det skulle växa ut där.
Mm. Sant, ja.
Att det borde ju också
motverka skallighet då med en kyss.
Ja.
Det var ju också den här fotbollsspelaren som fick en fotboll i huvudet och vaknade upp gay.
Ja, det kommer jag också ihåg.
Ja,
alltså, var det låter ju nog, var det samma person det? Alltså jag har varit med om det att när jag rakar mig någon gång. Och så märker jag att oj shit, att nu tog jag lite för mycket. Och så måste jag ta lite till på andra sidan. Och så tog jag lite för mycket där. Och så måste jag ta lite till på andra sidan igen. Och så tog jag igen lite för mycket där. Och så måste jag ta lite till. Och så leder det till att man är totalt hårlös. Och att kan han ha varit med om någon sån grej att han skulle liksom göra sig lite fin inför för lite gay kul eller någonting. Och så insåg han bara att shit, att nu har jag ju vaxat hela kroppen. Och så måste han liksom då ordna det så att han får fotis, alltså att, så att han får fotbollen i huvudet. Och så är han sådär, jag tappar allt mitt hår och så blir jag gay.
Ja, man går ju nog långa vägar för att så att säga kyla över sin egen skam eller sina misstag.
Men tänk vad konstigt det skulle vara att föra till frissan då, om det är så att först liksom så måste de slå in i huvudet för att få bort håret och sen ska de liksom kyssa in i nacken för att få fram det tillbaka. Så.
Ja, men vet jag. Det skulle vara, nu skulle man vänja sig och det skulle gå snabbare och så här.
Mm. Det skulle säkert bli en större skillnad då liksom, att om man vill bli klippt av en man eller kvinna.
Man skulle vilja fara då till den här frissan då, som med en lång passionerad kyss skulle kunna ge en sån här långt lockigt E-type hår. Kaere korkea ho, kaere korkea ho, kai ko korkea ho. Det har varit roligt, Ted, att tillbringa de här 20 veckorna med dig här nu, så här intensivt. Man har ju påmint så många saker.
Okej. Okay. Är det feedback på gång?
Nej, men alltså nu är du ju fantastisk på många sätt.
Du börjar med det positiva.
Men så här, alltså riktigt så här att man är ju glad att man känner dig. Och sen är man ju också förvånad över vissa saker och imponerad av andra saker.
Nå, vad är det som förvånar?
Nej, men jag skulle vilja, och vi skulle kunna ägna några minuter åt att reda ut det här att var du ser att din gräns går, att var skiftar din energi från att någonting är totalt viktigt till 100% till att någonting är totalt oviktigt och egalt.
Nu är jag inte riktigt inne på vad du menar här.
Nej, men jag har som iakttagit det här som ett drag hos dig. Ja. Att du är ju endera, har du den här hänsynslösa noggrannheten. Jag vill nu påminna om en situation som hände här för några dagar sedan. När vi satt och hade en liten paus. Och så kom en lycklig marknadsföringsansvarig med ett kaffepaket. Som var alltså vårt eget kaffe som hade blivit tryckt då. Med vår logotyp. Och så visade han stolt upp det. Och det såg helt jävla bra ut. Och så tog du tag i det här kaffepaketet. Tittade på det i 2 sekunder. Och dissade totalt. Jag tror att du sa att det här var det fulaste du någonsin har sett. Och att nu satan får de göra om det här.
Nej, det sa jag inte. Jag svor inte. Men jag kan ha sagt att det var det fulaste jag har sett. Men jag tror inte heller.
Men och det var ju för den här glansen i den här marknadsföringsansvarigens ögon som skiftade då från lycka till förlägenhet.
Ja, men jag är ju en hemsk människa. Och det har ju att göra med det att jag är ytterst kritisk till de sakerna som jag själv gör. Och ibland så har jag svårt att glömma att den här kritiken inte alltid kan vara lika kritisk mot det som andra gör. Som på något sätt också förknippas till det som jag gör. Men grejen var ju där att det var ju ett tekniskt fel. Att det såg ju hemskt ut. För att
men det såg ju helt bra ut. Alltså
det såg inte helt bra ut. Utan det dåliga var där att det hade en potential att vara jättebra. Som blev förstörd. Och därför blev det mycket värre. Än om det inte skulle ha sett bra ut. Potentiellt.
Ja, och jag menar det här är ju en bra egenskap att man ska ju vara noggrann. Och
ja,
så här.
Man ska vara det.
Men det där är som din ena extrem då, den här otroliga hänsynslösa noggrannheten.
Mm.
Och liksom, vet du, inga kompromisser alls.
Nej.
Men sen på andra sidan, så om jag vill få till en annan situation som vi inträffade för några dagar sedan då.
Ja, vem är jag nu då för att lämpa?
När vi satt inne hos chefen och skrev ett fint kontrakt på vår medverkan i den här showen.
Ja.
Och så var det väldigt så här, vet du, ändå en stor stund att nu skrev vi under det här då. Mm. Och sen så skakade vi hand, det gjorde vi faktiskt inte. Men att det var som en sån stämning där, en skaka handstämning i rummet. Mm. Nåja, och sen vände jag mig bort för en halv sekund för att ta upp min väska från golvet eller någonting.
Mm.
Och så när jag vände mig tillbaks så har du plockat upp kontraktet och viker det 4 gånger till en sån här liten rektangel. Och typ är på väg att stoppa dig i bakfickan.
Innefickan i jackan.
Mm. Och där finns ju då din andra extrem. Alltså din obegripliga vårdslöshet med det som du tycker att det är oviktigt.
Ja, men där tycker jag nog att det säger mer om dig än om mig det där. För att det där är ju bara ett papper.
Nej, men det där är ju ett kontrakt. Det där är ju något sånt som att om det blir, vet du, stridigheter.
Jo,
om,
men då finns det andra exemplar. Det där var bara vårt exemplar.
Det finns 2 exemplar. Ett som är vårt och ett som är teaterns. Ja. Och det där är vår firmas exemplar,
ja,
som ska arkiveras för, yes, 20 år framåt.
Ja, men jag måste vika ihop det för att det var 2 papper och de satt inte ihop, så därför vika ihop det. Så ska jag sätta det in i fickan.
Mm. Men ja, det är som jag då frågar här då, att var går den här gränsen hos dig från att någonting är totalt viktigt till att det är totalt oviktigt?
Jag vet inte, det är jättejobbigt och jag håller på, alltså jag är ju medveten om den här gränsen och jag försöker ju flytta den lite, sådär. Visst, att det är ju samma sak. Jag vet att min sambo har ju hemskt svårt att förstå det här. Just min liksom punktknulleri kritiska noggrannhet när det gäller vissa saker. Som till exempel om jag jobbar med någonting grafiskt eller överlag liksom håller på med någonting som som är liksom viktigt, som jag då anser är viktigt. Men sen då till exempel med städning till exempel, eller att man har gjort mat, och så bara så ser jag inte att jag har, att allt är liksom upp och ner.
Alltså att maten.
Att maten,
att du serverar, jag serverar maten upp och ner.
Jag serverar
så maten är på bordet,
ja,
och så
pannan ligger upp och ner och det rinner räkor på golvet och jag märker inte. Och det, många gånger så har det varit med om det att Janika har varit så där, men Ted, alltså nu ligger som, nu är ju wokpannan upp och ner. Och så när hon säger det är det som att hypnosen bryts. Att jag säger, ja men shit, det är ju helt otroligt roddigt här.
Så det är en blöja på golvet och Lo är i roskis.
Ja, så kan det vara. Och att jag på något sätt bara har zonat ut när jag har gjort det. Och jag vet inte om det på något sätt är att det liksom kräver så mycket resurser av min hjärna när jag blir till den här hemska människan som förstör andras marknadsföringsglädje. Så att det sen liksom läcker över och tar bort, så att jag har ett så här glansigt filter på, så att jag inte märker såna här normala saker som jag sen borde märka.
Men är du liksom nu då på god väg att bli till en sån här kulturman då? Som, alltså det är som, vet du, det här skapandet och resultatet är som det viktiga och det enda som räknas. Och sen allt annat, så här människor i omgivningen.
Jag vet,
och renlighet och barn.
Det är ju, jag har ju försökt förklara det här åt dig också. Att i den här versionen så har jag ju jobbat en hel del med projektionerna som ska visas. Vi har två fina skärmar där det ska visas projektioner. Jag har jobbat jättemycket med de här. Och att jag har försökt förklara åt dig i något skede att jag ju inte vet liksom hur jag vill ha det innan jag ser det. Alltså att när jag jobbar med någonting så jobbar jag med det tills det blir skönt. Att det är liksom det närmaste sättet jag kan beskriva det på. Att när det här är färdigt så då blir det skönt i min hjärna. Och då varje gång jag ser det så är det lite skönt. Och att om det inte blir skönt så då måste jag fortsätta jobba med det tills det blir skönt.
Mm. Och det är ju jättebra för att få fram en snygg och bra slutprodukt.
Om det är det som, om det då motspeglar att det som jag tycker är skönt så tycker andra också ser bra ut.
Mm.
Och det är ju det man måste utgå från. Men alltså, jag skulle vilja att jag skulle också få den här, att jag ska också tycka att det är skönt när det inte ligger blöjor i en wokpanna.
Och när det finns viktiga papper som är läsliga till hands.
Ja, men det
när
där, som sagt, om vi ska återgå till det där, så tror jag nog att många e-types här ute ska hålla med om att det inte är superviktigt.
Med ett kontrakt?
Nej, jo, klart att ett kontrakt är viktigt, men att om man får vika det eller inte, så tror jag nog att det är många som skulle tycka att det är inte så superviktigt.
Du har överlag någonting med att vika papper också, för att när jag ber dig att köpa kuvert...
Om så... jag har något att vika papper, det är ju du som har... Att man verkligen inte får vika ett papper.
Jag minns att jag har någon gång bett dig köpa kuvert. Och så köper du såna här som... Alltså minikuvert, såna här som man skickar såna här små kort i. Så att man ska vika ihop sitt A4 till en liten frimärke för att få in det i kuvertet.
Det är jättebra om man ska posta sitt business card.
Mm. Kreditkort, stora kuvert köper Ted Forsström då.
Ja, men jag tycker det är en del av att få brev det där, när man måste veckla ut det för att se vad det är.
Ja. Oberoende så är det egenskaper hos dig som jag har iakttagit här nu och som jag uppskattar.
Ja, men
jag
bra.
Tycker om att du är noggrann.
Mm.
Och sen också att du ibland visar tecken på att du totalt inte bryr dig. Och det här liksom gör ju dig till den du är.
Ja.
Och bra så.
Ted och Kai. Det är ju alltid roligt när folk hör av sig och tycker att den här podden som vi gör är skojig. Tack för alla mejl. Man kan ju alltså mejla oss på tedokai@ylle.fi. Jag ber om ursäkt att vi inte har svarat på jättelänge. Och det är för att vi sitter med Momo-peruker och E-Type-peruker på oss nu. Har gjort det i 20 veckor, så saker och ting går lite långsamt framåt. Men det är ju också extra roligt när man får inte bara ett mejl som säger att oj vad ni är bra, utan när man får en nominering. Och just nu är ju Ted och Kai-podden nominerad till galan 2016.
Mm, och det är ju ni, kära lyssnare, som har nominerat oss. Och det är vi jättetacksamma för.
Ja.
Och nu är vi en av de tre finalisterna som man kan gå och rösta på för att bli till årets podcast 2016. Och det här skulle betyda jättemycket för oss förstås. Vi jobbar målmedvetet med den här podden, fast det kanske ibland känns som att vi inte svarar på mejl eller som att vi bara pratar skit. Men det finns ett stort hjärta bakom och vi är glada att så många verkar ha uppfattat det så att ni har nominerat oss. Och nu kan man gå in och rösta på oss också då, för att vi är i final. Man hittar den här omröstningen på finlandssvenskabloggare.com och där är det då inte bara podcaster som man kan rösta på utan också en massa olika bloggar.
Det är en otroligt trevlig lista när man ser igenom alla de här nomineringarna, för att där heter man en massa intressanta bloggar och personer och konton som man kan börja följa som man kanske inte har vetat om.
Precis. Om 2 veckor så är det gala här i Vasa och då skulle vi förstås jättegärna få priset för bästa podcast. Så ifall du har gillat den här podden under det senaste året, gå in på finlandssvenskabloggare.com och rösta till exempel på oss.
Ja, jag säger som Obama. Don't boo, vote.
Det känns som en avgörande vecka i livet det här. Dels är det presidentval i USA på tisdag,
ja.
Idag när ni hör det här. Och dels så har vi premiär på lördag. Och att om en vecka så kommer världen att vara annorlunda.
Det känns som att jag vill inte avsluta den här podden nu, för att jag vet att när den här podden är färdig nu så måste vi börja på med det här och det kommer publik och det kommer att... Vi kommer att ha en premiär. När vi bandar vår nästa podd så då har vi gjort vår show. Och det kan ha gått riktigt bra eller det kan ha gått riktigt, riktigt dåligt.
Den har också recenserats nästa gång vi bandar.
Ja. No comments.
Nej. Men man måste ju våga sätta lite stolthet på spel för att kanske få en pokal.
Var det där en momogrej nu då?
Kanske det börjar sippra in genom den här peruken.
Ja. Skulle du vilja ha kaffebröd?
Jag är jättesugen på kaffe.
Och sådana där snurror. Essor. Kanelsnurror.
Essor hette det. De såg ut som S.
Just det.
Ja.
Var det där också att du korrigerade vad de hette? Var det en momogrej?
Ja. Eller hur är det? Måste
du sitter
mig.
Lite kroke.
Det händer nu. Du bär det av. Snart börjar du med eurodisco också.